men då så, då var det dags för e-sportspegeln igen då. Är ni taggade?
Jo, men visst. Mm.
Och idag har vi interaktionsdesignen Rabi Alaverdi här.
Hallå, hallå.
Välkommen.
Tack.
Mm. Ja, vi ska försöka pumpa dig på så mycket information om human computer design och din allmänna visdom har jag bestämt mig för.
Mm, okej. Okay. Ja. Vi får se om det finns något att pumpa.
Du skyllde oss det efter att ha trollat en massa i vårat eftersnacksforum.
Ja, han har väl också titeln som eftersnackstroll.
Okej, okay. Just det.
Ja, du är väl ändå den som varit mest aktiv i den gruppen. Mer än men oss som faktiskt har podden.
Ja, men jag tänkte så här, jag måste kickstarta det här kommentarsfältet. Det såg så ödelagt ut, så jag kröp ut från min liksom lilla sten eller bror, vad heter det, vart är det troll kryper utifrån,
broar.
Ja. Mm, de gömmer sig under broar.
Ja, jag hoppas det var vad heter det, kul.
Ja, vi älskar det ju.
Yes. Aktivitet är jäkligt viktigt. Och då fick ju du också en chans att öva interaktion. För det är väl det du ska syssla med, eller?
Mm, interaktionsdesign. Interaktion.
Okej, okay, men du...
Ja, vad fan, Viktor. Här måste du och någon måste ju kunna särskilja på begrepp. Det är ju lite din grej.
Just det. Ja, men då gör vi så. Från och med nu, så fort någon ska upprätta käften, så ser jag till att vi är ense om begreppet. Så att det är rätt begrepp.
Mycket bra. På tal om begrepp där med trollningar. Jag har hört att det faktiskt, det kommer inte från liksom monstret troll, utan det är från fiska. Alltså trolling är en form av fiske. Att man liksom fiskar efter någonting.
Ah.
Mm. Trolling är ju när man drar drag bakom, efter båten liksom.
Exakt.
Som jag har förstått så är det därifrån det kommer. Att man har, jag vet inte, valfritt tolkat det som att det är ett troll.
Jag trodde det hade med trollslämnda att göra.
Det var en dålig gissning.
Okay.
Eller?
Jag vet inte, det beror på varför du gissar trollslämnda.
Ja, så är det ju.
Men de liksom... Nej, jag vet inte.
Trollar du nu?
Nej.
Men okej, okay, som en sån här interaktionsdesigner då, vad gör man då?
Vad man gör? Vad man gör är typ som det står i liksom regelboken eller litteraturen som man blir liksom indoktrinerad med på universitet. Så fokuserar vi typ på, vad ska man säga, handen, hjärtat och hjärnan. Då tänker ni, vad fan snackar han om nu? Men det är liksom vad människor gör, tänker och känner, handen, hjärtat, hjärnan. När det kommer till liksom digitala ting, digitala artefakter som det fint, som så fint eller som man säger. Det kan ju vara typ allt möjligt, alltså appar, tjänster, allt som är digitalt. Det kan vara spel eller program, ja, sociala medier. Det är ju den här nya, liksom, ska man säga trend eller inte trend, men det här, till exempel The Social Dilemma, just att så här, sociala medier har blivit sån stor grej, påverkar oss så jävla mycket. På många olika sätt. Där har vi liksom den här beroendefaktorn för sociala medier. Alltså att persuasive design, där man designar system som är liksom, som triggar igång belöningssystemet. Det är en form av interaktionsdesign.
Men då är det framförallt hur man själv interagerar med teknologin och inte interaktionen mellan människor då, eller? Eller både och kanske?
Både och. Det är, vad ska man säga? Alltså interaktionsdesign är ett yrke som hör till fältet människa-datorinteraktion. Och människa-datorinteraktion är typ asbrett. Väldigt tvärvetenskapligt. Vad tänker ni på när man säger människa-dator-interaktion? Förutom människa och dator.
Alltså jag tänker att det kanske vad som händer när man när du ger input, vad spottar datorn ut, och jag vet inte om också typ social engineering skulle hamna under de här, alltså hur vill de att människor ska bete sig till följd av det som datorn spottar ut?
Alltså människa-dator-interaktion som fält, då är det typ det alla möjliga liksom discipliner, till exempel kognvetare, alltså kognitionsvetenskap, du har grafisk design, du har programmerare, allt möjligt som liksom beteendevetare och analytiker och sen designers, de samlas på en plats liksom. Och sen där finns det liksom lite olika inriktningar, och en trend inom det här fältet och det interaktionsdesign och det som många företag typ skriker efter, eller man har börjat se det liksom överallt, alltså okej, UX design, user experience, vi vill ha en UX designer som ska skapa god användarupplevelse. Ja, men vad fan betyder det liksom? Det är något fuzzy frontend brukar de kalla det, och det är liksom, du har ju frontend, sen har du backend på digitala tjänster. Backend som är liksom, ja, känner ni till backend och frontend? Nej.
Ja, men där pratar man väl lite olika sorters kod. Alltså de som kodar det som är bakom alltihopa kontra frontend, som är väl det man kodar som folk ser, eller?
Just det. Det som liksom, ja. Då liksom vill man ju ha, har man insett att vi vill vara som Apple. Vi vill göra god användarupplevelse. Vi vill att allting ska vara smidigt och liksom intuitivt heter det. Säger man så? Ja. Vad är liksom användarupplevelse då? Men då finns det liksom olika sätt att designa en sån användarupplevelse. Till exempel så har du liksom det här gamification. Det är också en liksom en egen inriktning inom HCI, men gamification, då har du typ det här att liksom, ja, men spelifiering av appar, tjänster eller vad det är. Eller typ om du har persuasive design, som är det här tjänster liksom triggar igång, de kan trigga igång antingen ditt belöningssystem eller att det triggar igång liksom andra emotionella mekanismer.
Skulle du kunna utveckla begreppet spelifiering bara, för jag tänker, jag tror jag vet vad det innebär, men framförallt för de som lyssnar tänker jag.
Jag skulle väl säga att det är bara en bluff. Nej, jag vet inte hur jag ska förklara det, för att jag...
Finns det något exempel på någon app eller så då som man har liksom spelifierat eller vad? Jag kanske inte heller hänger med riktigt.
Ja, men försöker man inte typ dra ganska mycket så här, inspiration från spel, vilket att liksom den ska belöna dig på samma sätt som spelar, eller
jag tänker att det handlar lite om att skapa en positiv feedback loop där man hela tiden får information om sin progression, alltså man ska veta att man uträttar någonting, och ibland är det valfritt eller inte valfritt. De flesta kanske har någon achievement som plingar till på telefonen, typ så, ja, men bra, idag har du knatat 3000 steg liksom, pling. Det skulle kunna vara en form av gamification.
Men också att man blir bättre och bättre. Jag tror att just när det kommer till spel generellt, så är det ju vissa faktorer som ska slå in. Och det är ju just det här att det ska finnas element of surprise, att det ska vara någonting sånt, att det ska vara lite läskigt, att man liksom utmanar gränsen lite, pushar gränsen lite. Och sådana där faktorer. Men också progression, som du säger.
Jag tänker på till exempel alltså algoritmer på sociala medier och sånt där. Är det någon form av interaktionsdesign?
Om vi säger så här, interaktionsdesigner skulle nog inte koda så mycket. De kan väl göra det. Men jag personligen är mer typ inriktad på alltså, så här forskningsmetoder och olika liksom, vad ska man säga, visualisering av idéer och koncept. Och mycket handlar också om att så här, prototypa saker som inte existerar. Så det finns inte så mycket kodning i det jag gör.
Men själva absolut. Idéerna liksom.
Absolut.
Typ strategier också, eller?
Ja, det är
exakt.
Det,
det är liksom om det är e-commerce eller om det är typ service design, alltså att det är tjänster som säljer varor eller produkter eller någonting, så snackar man ofta mycket om liksom kundresan. Då försöker man liksom kartlägga den i detalj, hur det ser ut, vad, så här, när användaren använder en produkt, när de gör det, hur de gör det, vad som sker, vart det liksom de olika breakdowns, alltså när någonting går åt helvete liksom. Till exempel självskanningssystem på ICA, det är en blandning av liksom service design och self-service technology heter det. Och där är ju en hel, det är en hel jävla, alltså man kan följa en hel jävla resa, för där är ju har ju personer liksom en, något digitalt i handen, antingen sin mobil eller den här scanningpistolen, och sen så går de runt i ett liksom supermarket, varuhus eller alltså snabbmatskedjan, och interagerar med liksom allting.
Men om man drar det här på typ e-sport exempel, du snackade lite om FIFA tidigare. Hur är den upplevelsen och hur har de utvecklat, eller hur liksom, hur funkar det från ditt perspektiv när du är en gamer och vill bli bra i FIFA?
Just det. Om man är en gamer och vill bli bra i FIFA, hur funkar det utifrån ett användarupplevelseperspektiv eller interaktionsdesignperspektiv? Är det så? Har jag fattat frågan?
Ja, men precis. Om jag går in som spelare till exempel, då finns det ju en massa saker man kan välja på. Man kan välja på att öva specifika sparkar, man kan välja på med manager, man kan välja, alltså, och det är ett spel jag inte spelat på ganska länge, men jag tänker på så här, om man vill bli bra på det, från ditt perspektiv,
tänker du där?
För du har ju säkert velat bli
bra. Ja, men det är klart, jag har ju ett intresse för FIFA. Så, men där skulle jag ju säga att liksom när det kommer till den typen av interaktioner eller liksom spelande, så skulle jag säga, det första jag tänker ju på är ju att det finns en inlärningskurva för den typen av nivån där man ska liksom ta det mer på, alltså ett tävlingsinriktat liksom, en tävlingsinriktad attityd eller vad man ska säga. Och då tänker jag nästan att det är mer liksom gränsar till serious games. Alltså serious games är ju det här att man designar spel för att de behöver nödvändigtvis inte vara för underhållning. För i speldesign eller spelutveckling, då designar man ju för att det ska vara underhållande. Alltså främst för att det ska vara underhållande. Annars finns det ju ingen mening med liksom spel, om det inte är liksom konstnärligt eller informativt syfte. Men då kommer man ju in på det här serious games, att det är inte nödvändigtvis liksom för att det ska vara underhållande. Och kopplingen jag gör med FIFA, det är för att, men då blir det mer som en tävlingsinriktning, att det är mer tävlingen som är i fokus än själva, alltså det är klart, det är ju underhållande, tycker vissa, och vissa kanske inte tycker det är underhållande, men då kommer de kanske inte spela den game-modet. Men jag skulle ju kunna göra något annat som är mer underhållande än att liksom genomlida 30 matcher Weekend League på FIFA Ultimate Team. För där är ju liksom, det är hårda, tuffa motståndare som är, det är bara pain. Man sitter och svettas för en belöning som egentligen inte är så liksom. Det går att argumentera, men jag skulle säga att belöningen man får i att tävla i den här Ultimate Team Weekend League är inte så jävla bra. Så upplevelsen där är väl typ tävlingsinriktningen och inlärningskurvan. Att okej, du vill bli bra på något, du måste ju lära dig the game mechanics, spelmekanikerna, och samtidigt så måste förstå hur liksom din motståndare tänker. Men det är ju obvious att man ska tänka på det här. Men sen så är det ju så många kombinationer av liksom spelstil och men formation och spelare, och ja, de snackar om att man ska ha ett man ska ha ett metalag liksom, alltså metaspelare. Det är de spelarna som är liksom, de är lite trasiga i spelet, alltså att de är liksom, de är överlägsna, eller att de bara är liksom ja, den, man behöver ha dem för att kunna tävla på högsta nivå.
Men någonting du sa där tidigare som jag funderar på. Du sa att så här, förstå motståndaren, eller att man ska kunna förstå vad den tänker och sådär. Du sa att ja, men det här är självklart. Jag tror inte att det är så självklart för alla att tänka i det perspektivet, att man ska förstå sin motståndare och därför...
Om man tävlar alltså. Inte om man...
Ja, men om man tävlar, det spelar egentligen ingen roll vilket spel, kan jag tänka mig. För att om du listat ut vad din motståndare gör, så är det jäkligt mycket större chans att du kan mota emot det. Och det spelar egentligen ingen roll om det är CSGO, eller om det är FIFA, eller om det är Dota, League of Legends, vad du nu vill. Tror ni folk tänker på att försöka lista ut hur, alltså vad nästa move från motståndaren kommer vara?
Ja, men det tänker jag, det gör man ju i alla tävlingsspel nästan. Det är ju typ en grund. Till exempel när man spelar så gamla RTS som StarCraft och Warcraft 3 och så vidare. Det är ju alltså A och O egentligen, att klura ut vad en motståndare gör. Alltså det är ju ett reaktionärt spel i många sätt, att du scoutar vad motståndaren gör och så kontrar du det. Alltså det är ju,
jo, men jag tror att det är nog där det skiljer sig för väldigt många. För är man ganska nybörjare på ett spel, då vet du att det enda du fokuserar på är det du ska göra. Så här, för man är inte tillräckligt duktig att tänka längre.
Ja. Det är inte det första man gör när man blir bra.
Men jag tror att många fastnar där. De fastnar på, vad gör jag? Nej, men shit, jag gjorde ju allting rätt, för jag har lärt mig att jag ska göra så här. Men jag tror inte ens de tänker i dimensionen. Motståndaren, vad kommer han göra? Vad är sannolikheten att han kommer göra där? Därför så tar jag ett beslut åt det hållet. Jag tror att det är en dealbreaker för i alla fall några som vill bli bra på spel.
Så är det ju. Men där har jag en fråga. Är ni bra på fotboll eller? Kan man tydligt se som målvakt till exempel vart de ska skjuta innan de skjuter? Alltså kan det vara tydligt beroende på kroppshållning och sånt? Eller vad fan kollar man på?
Alltså där skulle jag säga, det där är ju en känsla. Jag tycker det blir så orättvist när man försöker liksom rationellt räkna ut hur en spelare gör någonting. För väldigt mycket dimensioner i fotboll och såna här grejer har ju att göra med extremt många beslut som man har sett över tid, vilket leder till att man får en erfarenhet bortom bara det man ser med ögat, utan det är ju så mycket mer. Man får ju en känsla av var den landar, och där tar ju han beslut.
Det är sant.
Men absolut, det är de här mikrorörelserna som ser vad lägger han liksom belastningen på foten och så vidare. Det är sån förmåga får man över tid som inte riktigt är lätt att förklara med ord. Så.
Ja, men där har jag faktiskt en klasspolare som skrev ett arbete på. Han försökte göra videoanalys på det där. Och framförallt så var utgångspunkten var lite så här, ja, men för han var målvaktstränare själv och målvakt. Så att hinner man reagera om man försöker ta bollen efter tillslag? Alltså så här, eller måste man hinna... som Victor säger, att man läser av vad de tänker göra innan de har träffat bollen. Och jag är inte helt säker, men jag tror också kontentan var att det är definitivt för svårt att reagera efter tillslag kontra att om man har en känsla innan tillslaget.
Mm.
Men det var jättesvårt att testa, för där gick han in själv eftersom att det var han som ställde frågan, och han visste ju vad han menade liksom, och han, eller ja, han kände säkert motsvarande målvakter som också kan hantera det, men det är väldigt svårt att mäta om man agerar innan eller efter tillslag.
Ja, det är klart.
Ja, men min tolkning var i alla fall att det är extremt svårt om man liksom kastar sig efter att någon redan har fyrat iväg den här straffen. Så att som Victor säger, man är uppmärksam på hur någon rör sig, hur någon ser ut, som att de laddar upp och vad som händer i kroppen innan man träffar bollen.
Mm. Men också, vill man gå riktigt djup på det där, så har det ju också visat sig att många beslut tas före man får tanken om beslutet. Så man kan...
Ja, man ska lita på sin intuition ändå, tror jag, i sådana här lägen.
Oh ja, absolut.
Men om man tänker sådär, Rabi, typ Dota till exempel, som jag har spelat mycket. Det är ju lite ökänt för att ha alltså en jättehög inlärningskurva, att det är så svårt att komma in i spelet, eller man ska säga. Är det nödvändigtvis en dålig liksom, någon form av interaktionsdesign eller design? Eller?
Jag skulle väl säga bara en ren gissning att de har riktat spelet till en viss målgrupp. Och då kanske det krävs liksom, det kanske är bra att den inlärningskurvan finns. För vi snackar ju inte om att Berit, 63 år, ska liksom köra en Dota-match på vägen till liksom, jag vet inte, parken och mata ankorna. Jag vet inte vart jag fick den idén ifrån.
Ja, det är svårt.
Som kanske liksom, ja... För henne kanske det är mer intressant hur hon ska, vad heter det, manövrera med liksom Facebook-appen, prata med barnbarnen och sin Spotify-lista liksom.
Använda
exakt, exakt. Så jag skulle inte säga att det är ett problem. Jag skulle säga att tvärtom, det är liksom, det är nischat, skulle jag säga.
Just det.
Om det är något negativt med det, skulle jag ju, jag vet inte. Nej, inte om de liksom har valt att nischa till en viss målgrupp.
Mm.
Jag kan tycka att det finns ju en poäng också i att nischa, för att en målgrupp som är mer kvalitet på, den kommer ju troligtvis lägga mer resurser. Jag tänker på Dota som inte är det största, den blir slagen i antal spelare av League of Legends. Men vilka prissummer de får ihop på grund av lojala kunder liksom.
Ja, och grejen med det tror jag ju är att till stor del, alltså vilka spelet vänder sig till. Alltså jag är ju ändå ganska gammal för att vara en gamer liksom, som spelar mycket, eller 28. Men många i Dota är ju äldre också, alltså i min ålder och uppåt typ. Så finns det såklart 20-åringar och 15-åringar och så vidare som spelar, men det är många som har jobb och kanske har pengar som har möjlighet att stötta spelet på ett annat sätt än LoL till exempel, där, eller Fortnite, där de som spelar är liksom, ja, jag vet inte, 12 till 18 kanske främst, jag vet inte exakt, men jag skulle tippa på det, att det skulle kunna vara så.
Jag har alltid trott att Dota och LoL är typ, alltså samma spel fast olika teman. Är det korrekt eller fel?
Ja, så det blir väl jag mot Alex här då. Alex spelar LoL och jag spelar Dota. Nej, men det, originalspelet är ju Dota liksom. Det var ju en mod till Warcraft 3. Och sen så drog ju någon, en av dem, eller ja, det gjordes ju av Icefrog då, som är lite ökänd. Och så, fast innan han joinade projektet, så var det några andra snubbar som höll i Dota 1 då. Och jag vet att några av dem drog och gjorde, eller var med i och gjorde LoL. Så det blev liksom en avstickare lite på Dota. Och sen kom ju där Heroes of New Earth också, som var ett annat, lite mer Dota-likt fristående spel då. Och sen kom ju Dota 2.
Spelmekaniken är ju samma, alltså, att det här,
genre liksom.
Att det liksom, det är egentligen bara skickligheten och, vad ska man säga, bandbredden som spelar roll. Alltså om det laggar så är det ju svårt och typ... ja, följa matcher. Men alltså att det är skickligheten som, det är inte så här att, vad fan ska vi gå in på? Alltså det, på FIFA där kan du ju liksom ha ett skitlag och vara skitbra, och så kan du ha ett skitbra lag och vara urkass liksom. Det finns till och med en liksom in-game ekonomi liksom, där du kan köpa och sälja till och få liksom de bästa spelarna för att du kan liksom tävla utan att ens spela spelet. Alltså det är liksom, ekonomin kan vara spel, du kan spela spel på så många olika sätt och skaffa dig gubbarna som egentligen är liksom, det är inte bara skickligheten. Jag skulle säga att det är så här, ja, men kanske 60-40 eller 30-70 liksom, skicklighet och gubbar. Alltså skicklighet trumfar ju alltid. Men ja.
Nej, men då skulle jag säga att just Dota i alla fall är väl 100% skicklighet i så fall, för det finns ju inget man behöver köpa eller så, eller som gynnas av att du köper någonting. Medan LoL har ju ett lite mer köpbaserat system där du måste köpa de olika karaktärerna också.
Just det.
Men det, alltså skillen är väl alltid det i alla fall. Nej, alltså jag kan inte tänka mig att det skulle vara annorlunda där, men det är ju mer, du måste pumpa in mer pengar i LoL för att få tillgång till allt i alla fall.
Men är det ingen som har sett, eller tid. Är det ingen som har sett dokumentären på Netflix?
Jo.
Om Dota?
Om LoL.
Jaha, nej.
Nej, men jag tänker så här, för där är ju hela storyn beskriven, troligtvis då till fördel då, för alltså, den är ju skönmålad och romantiserad såklart, hur LoL kom till. Men jag tyckte den var riktigt, den var intressant i alla fall. Jag tyckte de målade upp det på ett väldigt fint sätt, och det verkar vara en väldigt lojal fanbase. Och sen hur det slog i Korea är ju också ganska spännande då, eftersom Korea har ju en enorm spelindustri som konkurrerar. Det är svårt att komma in där liksom. Och Sydkorea är ju också namn, alltså det är ju ändå landet som e-sportbegreppet myntades i, när Samsung med VCG försökte göra e-sportens olympiska spel.
Ja, det verkar som att de olika spelen har ju lite hittat sina egna länder på något sätt. StarCraft och jag tror väl LoL är väl rätt stort i Korea där, som du säger. Och så Dota, det är, om man tänker Asien, då är det ju liksom Filippinerna och Kina är jättestort i till exempel. Medan LoL är betydligt mindre i de länderna. Och vad det beror på, det är ju intressant. Det vore ju spännande att ta reda
ja,
på.
Ja, det har säkert med kulturer att göra och sådär. Det finns ju väldigt många likheter mellan Sydkorea och Sverige till exempel i kultur och sådär. Så det går säkert att se likheter vad vi väljer för spel. Men jag är lite nyfiken vidare på FIFA, Rabbi. Hur ser det ut när man tävlar i FIFA? För vi läste ju upp en lista här för några avsnitt sedan. Jonas lista såklart. Och där fanns det ju ändå liksom, jag för mig att FIFA var med på topplistan över folk som har vunnit priser. Hur ser e-sporten ut i FIFA liksom? Vad är det man tävlar? Inte håller man väl på och köper och säljer spelare för att bli bäst i FIFA?
Alltså det beror på om du till exempel följer YouTubers. Det här är så coolt för att så här, e-sport, det är inte bara okej, nu ska inte jag snacka bara om e-sport, eller jag vet inte så mycket om e-sport, men just att så här, man kan konsumera e-sport på så många olika sätt. Min inkörningsport är typ så här, liksom genom YouTube streams och YouTubers som spelar FIFA. Och sen där har jag liksom lärt känna, eller inte lärt känna, men kommit in på andra kanaler till de här FIFA-proffsen som liksom lägger upp tutorial-videos på hur de kör och så. Men det är klart, det finns ju det här vanliga sättet att så här, tävla, alltså där alla proffs tävlar om en prispott, och då är det turneringar som är liksom marknadsförda precis som liksom den här arena e-sporten liksom, som är mer evenemang och lockar publik och kommentatorer och allt det där. Men sen så har det ju, alltså FIFA har ju utvecklats enormt mycket sen jag vet inte, vilket är det första FIFA-spelet ni körde?
Ja, 98 tror jag.
Eller om det var 96, jag får mig att det var Frankrike eller något sånt där. VM i Frankrike eller något sånt. Men just det. Och visste ni att omsättningen för FIFA har gått om nu i spelet kontra fotbollsorganisationen? Så att,
ja, du nämnde det, tror jag.
Ja, det var ju för inte alls länge sedan som spelet slog
idrotten. Genererar hur mycket som helst, alltså pengar, på grund av liksom deras in-game-valuta. Men där är ju liksom, de är ju så här balarna i det här gacha-systemet eller det här in-game-valutasystemet, för att de köper alltså in-game-valutan eller packsen.
Men vem tjänar på de här in-game? Alltså, går det till blir det till prissummor för
Nej, jag tror.
FIFA-spelare? Går de
Nej,
här pengarna
jag tror det
runt,
går
eller?
direkt till spelutvecklaren. Jag vet inte, där kanske finns någonstans någon artikel eller något som. Men det är ju själva. Ja.
Det är ju EA, det går ju säkert till dem själv. De är inte så
Ja, men det låter ju lite, alltså jag
generösa som.
menar, Dota är ju ändå så smarta så att de i alla fall har International, och det har blivit en prestigeturnering där de faktiskt ger tillbaka till användarna. EA de har ingen tydlig sån markör där. Här är pengarna som ni har liksom. För de säger ändå att när Dota närmar sig International så börjar de ju, så säljer de sin vad heter det? Igen.
Ja, alltså de säljer ju jag kommer inte ihåg, Battle Pass
Battle
heter
Pass,
det, och
ja.
det är
Och
ju
sen, precis, och
ett
där.
progressionssystem typ där man får rewards baserat på hur mycket man spelar och
Exakt.
Pengar man donerar till prispotten egentligen. Så att ju mer pengar du donerar till prispotten så får du också lite coolare skins in game och ja, lite andra sådana här olika hattar, alltså kosmetika som man kan klistra på sin gubbe eller terräng och så vidare.
Jo, men och det är ju ändå tydligt. Jag tycker man blir lite mörkrädd om EA inte ens behöver visa någon sign of goodwill i huvud taget, utan
Spelet
de bara
kostar ju
liksom.
också att köpa varje år.
Just
ja, det är en
alltså,
jävla kassako kan jag tänka mig.
jag har ju den här grejen att jag köper ju den här
Oj.
diamantutgåvan, jag vet inte vad, och den kanske går på 11-1200 liksom. Och det är ju, och det är ju min,
Va?
så
Oj.
det är ju min grej att
Vad
då
får
får
man
man ju
då?
liksom då får man ju liksom lite bonusmaterial, lite så här vad heter det? Vad heter så här Ja, men lite packs, typ två packs i veckan. Så ja,
Ja, lite
exakt. Och typ
bonusar bara in game typ.
lite bara så att man får en skön nice start typ. Så det är inte för jävla liksom. Alltså i början är det bara pisstråkigt för att man kör med bronsspelare. De där bra spelarna, de finns liksom inte ens i början, för att det är liksom, man väntar på att packsen ska öppnas och att folk öppnar packs och liksom, det finns inga informs, ingenting. Men ja, alltså spelet i sig, det är väl så här, bassumman kanske är 700 spänn. Så kan man köpa olika utgåvor som är, ja.
Alltså, de flesta spelen idag är ju gratis. Och
De flesta e-sporten spelen är gratis.
jag menar det. Och det är rätt otroligt då att FIFA liksom, de måste ju ha en målgrupp som är jäkligt lojal, och den sitter ju fast knuten till den riktiga fotbollen på ett sätt. Men Alex, jag undrar dig, så här, har du någon koll på det? För jag läste någon artikel häromdagen att de har svårt att få ihop, typ så här, inom kampsporten så har de ju svårt att liksom signa alla kampsportare för att göra ett spel till kampsporterna, och att det inte riktigt har lyckats. Men shit vad det här skulle ligga pengar i om typ UFC gör ett riktigt bra spel, eller finns det?
Det finns väl.
Alltså det finns ju, men fy fan vad dåliga de är.
Ja, det är så.
Är det så?
Alltså
Jag har
det är
aldrig
så här,
provat.
alltså, jag tycker att där är verkligen användarupplevelsen katastrof. Definitivt som kampsportare, då är man ännu mer frustrerad. För jag säger, det här vill jag göra, så här kan man göra, så här borde man göra. Och så bara sitter man och rattar på de där jävla spakarna och det händer ingenting, man fattar ingenting. Och så här, och det känns som att alla fighters har exakt samma stil. Och så här, det är större variation i Tekken eller Street Fighter, men så här, i UFC-spelen, då ser det ut som att alla fighters har samma fighting-stil, förutom Bruce Lee, som de liksom har sett till att man kan köpa.
Just det.
Men alltså det skulle ju säkert kunna gå, men jag tycker att spelet i sig är katastrof. Och ja, jag vet inte. Där kan man säkert fundera på att om de inte signar fightersna, så är det nog för att fightersna också tycker att spelet suger.
Ja, men alltså, jag vet, det jag läste, det var väl egentligen proffsboxning egentligen, som är bara händer, man får inte slå under bältet och sådär. Och där är ju, det är en mer klassisk gren med arbetargrabbar i USA som har vuxit, och sen är det någon ryss där och någon där, Sergej och vad de heter.
Britt.
Det också händer väl. Men jag kan liksom inte name droppa, för att jag är inte min pappa som är helt besatt av sånt där. Men det finns ju liksom, det jag kommer att tänka på, där är ju fotbollen. Shit, vilka stora summor de drar in. För varenda användare köper ett spel. De köper till och med guldkanter och silverkanter på sina olika spel. Och inte nog med det. Under hela säsongen så köper de en massa paket där man liksom lottar fram bra olika kort.
Alltså du har ju content och creators grejer också.
Och det är så smart, för att ja, men det är baserat ändå på att förr så var man, när man var yngre, många har ju så här, tänker tillbaka när de köpte hockeykort, fotbollskort, och de ju designade därefter, så att det är anknytet till minnen från när man var yngre och köpte ett paket och hoppade skulle få Ronaldo eller vad det var.
Det är sant.
Jag har en helt annan fråga, för nu tycker jag att vi har pratat mycket om spelen i sig, men mer med fanglasögonen, men om man ser det här i någon sorts interaktionsdesigns kikare och titta på det. Men vilken del av den här organismen tycker du är mest intressant, Rabi? För jag menar, det finns ju många aspekter här där man kan se, försöker de maximera spelarupplevelsen kontra försöker de bara göra folk beroende och pröjsa mer för det här spelet och köpa sina guldkanter? Tror att man liksom har valt, vilken ingång tror du, det behöver inte vara just FIFA, men vilken approach tror du att de har valt att vara? Eller vilken del tycker du är mest intressant av det maskineriet?
Jag satt och tänkte på när Alex snackade om UFC. Och då tänkte jag så här, men just fan, jag har testat det. Och det är så här, det är fan bedrövligt, det är skit. Och varför är det så? Och det, jag tänker så här, den där har de försökt göra det för verkligt. Och då blir det för knepigt. För då har ju också så här, alltså, om vi snackar FIFA så måste vi snacka Pro Evolution saker. För det är ju typ, det är där Pro Evolution Soccer är ju typ det här som är, vad ska man säga, League of Legends eller Dota av fotboll, e-sport liksom. Det är ju, jag tror alla som är e-sportade och typ tycker om fotboll och e-sportar med fotboll tänker att så här, med Pro Evolution Soccer, det är där man ska spela om man verkligen ska tävla. Och FIFA är typ Fortnite. Det är bara för de som lallar runt. Och jag tror att det är för att, alltså, EA Sport, de är lite smarta. Jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet. Det måste vara medvetet. Men man får känslan att det är realistiskt. Men mekanismerna, spelmekanismerna är inte så här helt liksom kopia av liksom, det är ingen simulator på det här sättet som att om det skulle vara liksom, ja, men säg Pro Evolution saker, eller om det skulle vara typ, ja, men UFC eller vad UFC försöker uppnå, eller typ en flygsimulator. De har gjort så att det är liksom, det finns en inlärningskurva, men det är också rätt så förlåtande, så att det är liksom, det ska kännas att så här, shit, jag är ju fan bra på fotboll, eller typ, jag är bra på det här spelet, utan att det ska kännas för liksom lekstuga. Men är det för realistiskt, då blir det ju det här, den här inlärningskurvan som är liksom nischad för väldigt smal grupp.
Men skulle man säga att bygga community också ingår under interaktionsdesign och sådana fenomen som som man tycker är intressanta och ja, men kanske
definitivt
forskar på till och med.
Alltså det är ju jag tänkte på det efter att ha trollat i ert kommentarsfält. Nu sidetrackar jag från FIFA men till liksom verkligheten för att bara beskriva hur man kan jobba som interaktionsdesign. Att allt behöver inte handla om typ flow och pengar och liksom digitala interaktionen med systemet. Men det kan också handla om så här hur man bygger system för att så här, för människor ska kunna liksom organisera sig i deras aktiviteter. Allt handlar om aktiviteter, men det går liksom att man kan antingen skapa system som faciliterar aktivitet eller liksom upphöjer liksom upplevelsen av den aktiviteten. Men då tänkte jag så här, okej, men laget.se, det är ju liksom den hemsidan, jag vet inte hur länge den har funnits. Nu är vi inne på fotboll, fotbollstemat ganska mycket, men laget.se, där jag tror mitt minne, senaste minne var liksom när jag var med i något division 6-lag och sen så fick jag inbjudan, jag hade gått med i något division 6-lag. Det är typ en webb lo-fi version av kanske typ så här manager-spelen. Alltså det är liksom, du ska kunna organisera ditt lag med på webben. Och jag tänker att så här, interaktionsdesign kan ju också handla om okej, du har en grupp människor som behöver kommunicera och jag tror i dagsläget då är typ det enklaste är ju så här Facebookgrupper. Det är så, Facebook har blivit den här häst och vagnen som bara liksom du kan transportera. Det är liksom den här containern av liksom du kan använda den till olika liksom till olika ändamål. Det skulle vara jobbigt om varje lag var tvungen att designa sina egna hemsidor. Därför finns det här laget.se. Men till och med laget.se behöver ju liksom organisera eller vad ska man säga, administrera sidan. Jag har inte varit inne där på länge så jag vet inte exakt hur deras utveckling har varit. Men Facebook är ju det här enkla, den enkla plattformen som bara funkar för personer att liksom organisera sina aktiviteter. Ja.
Men vilka parametrar är viktiga att ta hänsyn då? Hur vet man vilken sorts interaktioner som skapar,
just det,
vad ska man säga, medvind?
Just det. Men det är ju så här, när du ska designa något så du har kommit in så här i HCI, människa, data, interaktion, så har det så här nytt paradigm. Den nya liksom, vad ska man säga, inriktningen eller approachen på saker och ting är att så här, jobba iterativt, och det är att man liksom prototypar, man utvecklar liksom prototyper och testar dem enkelt så att man inte står där när man har kodat klart produkten och så är det typ ingen som fattar hur man ska använda liksom tjänsten. Så
men då bjuder man oftast in folk och testar prototypen. För jag vet att om man tänker sig enkäter, framförallt Statistiska centralbyrån har ju jättestort problem med extremt bortfall. Alltså det är ingen som svarar på enkäter längre. Så jag menar, det måste ju vara ett helt värdelöst verktyg, för att jag tänker mig att i det här fallet så vill man ju också åt, eller det vill man väl alltid, man vill åt dem som också inte kommer input, för de kanske inte kommer någon input för de tycker att det är en jävla skit liksom. Och det är bara de som svarar som kommer input. Eller då är de som gillar det.
Det finns ju olika typer av input. Alltså vi använder inte bara så här intervjutekniker och brainstorming sessions där man liksom kör workshops och liksom genererar diskussioner för att liksom, okej, men vad är det viktigt i det här sammanhanget? Det kan ju vara så att man observerar träningar och så ser man så här, oh shit, de gör ju så här, vi ser ett mönster här, det är någonting som inte är uttalat, det är så här input som inte är uttalat men bara är liksom uppenbart att så här, men så här beter sig liksom fotbollslag i grupp liksom i träningssammanhang, att det är liksom, ja men det är någon som ska hålla koll på, men säg division 6 eller någonting, någon ska hålla koll på att tvätta liksom matchkläderna, ja men det kanske ska finnas en såhär tvättboknings system i laget.se 3.0 där man liksom, grejen är så här, okej, man kan ju inte slänga, man behöver inte slänga teknologi på allting. Det är inte så svårt att hålla reda på liksom. vem som ska tvätta kläderna och så. Det är liksom men det är bara ett exempel av så här, okej, man kan få in input som är väldigt så här, inte bara genom liksom språket, att man bara observerar en liksom en händelse ger ganska mycket input också. Så det är liksom, och du nämnde det här med liksom, ja men, enkäter. Och då handlar det ju liksom om kvantitativ datainsamling, medan interaktionsdesigner, då tänker man ju liksom mer kvalitativt. Och då är det mer att alltså man ska försöka komma i kontakt med människor, man ska försöka komma i kontakt med kontexten, observera så mycket som möjligt och samla in det på olika sätt.
Hur ska vi sammanfatta det här?
Oj.
Det är en svår sammanfattning. Vi har pratat om FIFA.
Absolut.
Och interaktionsdesign.
Ja.
Ja, nej men vi ska försöka plocka ut lite tips av det där och försöka skapa en community kring den här podden. Men min uppfattning av det du har sagt, det är ju att kanske inte riktigt skicka ut formulär och så, utan faktiskt göra läxan själv och förstå sig på vad det är man ser i andras beteende och hela tiden uppgradera så att man gör det bättre.
Vi skippar enkäter alltså.
Alltså det kanske är bra typ för demografi, men
Det är sant. Fast vi har, ja, jag ska inte gå in på det, men
då rullar vi det här i land och tackar för oss den här gången.
Ja, och tack till Rabbi.
Ja, precis. Var hittar vi Rabbi då?
Exakt.
Vill du vara känd eller okänd?
Alltså, ni hittar ju mig i kommentarsfältet.
Största trollet av de andra.
Tack för idag då, boys.
Tack för det.
Tack.